Vi har ju nolltillväxt. Vi har ju bland de sämsta tillväxterna i Europa just nu. Och Europa har en lägre tillväxt än vad USA har. Så vi halkar ju allt mer efter. Vi skulle ju behöva ha en ordentlig vitamininjektion i både svensk och europeisk ekonomi där fler vill jobba mer och det är fler företag vågar satsa mer och det man vågar investera i ny teknik och det man vågar ta lite större risker och lite större chanser än vad man vågar göra idag. Vi halkar ju som kontinent efter och Sverige halkar som land efter, och även fast då regeringen är optimistisk om framtiden och man tycker att det ljusnar och nu vänder ekonomin och det blir bättre. Men det är ju långt borta från de nivåerna där vi borde vilja vara.
Regeringen har presenterat sin vårbudget, vilken består av vårändringsbudgeten och vårpropositionen. För att diskutera och analysera innehållet så välkomnar jag tillbaka Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtsbo, som är här för andra veckan i rad. Varmt välkommen tillbaka, Erik.
Tackar, tackar.
Trevligt att ha dig här som vanligt. Förra veckan pratade vi lite om vad vi kunde vänta oss av vårbudgeten och lite om kommunalt slöseri. Nu tänkte jag att vi skulle titta ännu lite närmare på regeringens vårbudget och vårproposition. Du skrev en analys om det här till vår hemsida här i veckan, och där var rubriken "Nytt miljardregn över regionerna". Men samtidigt så kommenterade Mikael Damberg, som är Socialdemokraternas ekonomisk och politiska talesperson, vårbudgeten med orden "en ganska underlig produkt", och han sa till SVT då att statsministern lovat så mycket pengar att ingen skulle sägas upp inom vården. Men trots det ser man nu uppsägningar. Det vill säga, Socialdemokraterna är starkt kritiska till att regionerna får för lite pengar och att vården därmed drabbas, medan din kritik snarare att regionerna har fått för mycket. Vem har rätt av er?
Ja, det kan man säkert dividera om. Och,
jag har en gissning om vad jag tycker.
Det kan finnas olika uppfattningar om det också rent politiskt, var man tycker så att säga att pengarna bör landa någonstans. Det beror ju på vad man anser att man vill prioritera. Och det är klart att det, när man dessutom utgör opposition, kan vara så att man gärna vill söka en politisk konflikt som inte alltid är helt saklig. Jag är inte helt övertygad om att om Socialdemokraterna hade haft egen majoritet och utgjort regering att de hade lagt till så där himla mycket mer pengar till regionerna kontra vad den nuvarande regeringen faktiskt gör. Om man ska vara krass, tittar man hur det har sett ut de senaste mandatperioderna så har ju det här varit en dragkamp som har sett lite likadan ut. Så här, oavsett vilken färg det är på regering så kastar regeringen mer pengar på kommuner och regioner, och oavsett vilken färg det är på oppositionen så kräver man hela tiden mer pengar till kommuner och regioner. Det var ju faktiskt likadant när Mikael Damberg satt i regering och Elisabeth Svantesson utgjorde så att säga oppositionen på den ekonomiska sidan. Och när Damberg la fram budget där så var det ju faktiskt Elisabeth Svantesson som tvingade honom via riksdagen att lägga ännu mer pengar på just kommuner och regioner. Så att det där verkar vara ett spel som liksom ständigt pågår. Jag förstår att från Socialdemokraternas sida så vill man gärna ha den konflikten, och man vill måla upp en bild av att Sveriges kommuner och regioner går på knäna och att det skulle vara en brist om pengar det handlar om.
Ja, det var väl i Stockholmsregionen så var ju regionrådet Gustav Hemming var ute i höstbudgeten och sa att tidigare regeringen nu inte satsar på vården och det är därför de tvingas skära ner. Och tittar man då på Centerpartiets budgetmotion så hade de i riksdagen då, så hade de inga mer pengar heller. Så att det verkar bero lite på vem som sitter i regering och vem som sitter i regionerna eller i opposition. Kritiken beror lite på vem som sitter i regering helt enkelt.
Ja, det där är ju en dans om just att se vilken typ av politisk konflikt man vill ha. Och som sagt, jag är inte övertygad om att Socialdemokraterna, om de hade suttit i regering, hade agerat annorlunda och att beslutet hade sett annorlunda ut i sådana fall. Jag menar, nu fokuserar man av naturliga skäl väldigt mycket på de här 16,8 eller ja, egentligen 17,3 miljarderna som ändringsbudgeten innehåller. Även 500 miljoner räknar man bort, för det är egentligen bara en valutasäkring för kronkursens utveckling. Så 16,8 miljarder är det handlar om i nya pengar. Det är alltså utöver de 2600 miljarder som offentlig sektor redan har distribuerat ut under 2024. Så det här är ju en liten del av det hela. Men av de 16,8 miljarder så lägger man alltså 6 miljarder på regionerna för sjukvård, och man lägger nästan ytterligare 2 miljarder till faktiskt på sjukvård genom läkemedelsförmånen som man räknar ska bli väldigt mycket dyrare än vad man tidigare hade trott. Så att i runda slängar varannan krona av de här 16,8 miljarderna går till sjukvård eller mediciner. Och man kan då tycka att man borde prioritera att lägga ännu mer. Ja, men jag tror samtidigt att oppositionen också vill lägga ännu mer pengar på kultur, ännu mer pengar på klimatåtgärder, ännu mer pengar på skolan. Och när man sitter i opposition så har man ju mer pengar. Men i ärlighetens namn, regionernas problem är inte att man har för lite pengar. Regionernas problem är att man har fel struktur och bedriver en verksamhet som inte är särskilt effektiv. Och ytterligare 6 miljarder till regionerna kommer inte att lösa de problemen, utan riskerar istället tvärtom att faktiskt förvärra de problemen. Svensk sjukvård omsätter idag i runda slängar ungefär 600 miljarder skattekronor.
Och det har dubblats på 25 år inflationsjusterat, om jag har läst rätt.
Ja, det stämmer. Kostnaderna har så att säga ökat kraftigt. Alltså, så här, svensk sjukvård kostar ungefär 11-12% av BNP årligen, trots att den ekonomiska utvecklingen har varit väldigt, väldigt stark på sistone. Så det betyder att man äter upp en allt större andel av skattekakan, och man kostar väldigt, väldigt mycket pengar även ur ett internationellt perspektiv sett. På sätt och vis är det fullt rimligt. Ju rikare man blir, desto mer pengar man har i ett samhälle, desto mer välstånd människor upplever att de har, desto mer intressant verkar det bli om man tittar internationellt på att faktiskt lägga pengarna på sin egen hälsa och på sitt eget välmående. Men det som är problemet i Sverige är att vi lägger väldigt mycket pengar på sjukvård, men vi får ut relativt lite av det. Det är en relativt låg produktivitet, om man ska använda den typen av termer när det gäller sjukvården. Och problemet är som sagt inte för lite pengar, utan problemet är snarare att man har en felaktig struktur. Och när man då kastar mer pengar på det så löser man ju inte de problemen man har. Utan då riskerar man istället att skjuta de problemen framför sig. Vi har ju ett antal regioner nu som säkerligen har det kämpigt och som säkerligen skulle behöva hjälp, antingen långsiktigt eller kortsiktigt, för att ta sig igenom ekonomiska bekymmer man har just nu. Men vi har också ett antal regioner som har stora ekonomiska bekymmer för att man har bedrivit en för dålig verksamhet. Alltså, vi har ju två lysande exempel i det, där det både är Sörmland och Östergötland, där man under pandemin fick väldigt mycket extra pengar av regeringen som man bara sköt rakt in i verksamheten, där man har vuxit enormt mycket i personal och anställt många, 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 många hundratals människor varje år. Men där man levererar mindre vård och har sämre tillgänglighet och längre köer än vad man hade innan. Och då är det uppenbarligen någonting som är fel. Om man lägger till 500 anställda på ett sjukhus och det leder till att man får sämre vård, ja, då är det ju någonting som inte funkar. Utan här behöver man ju rensa, här behöver man ju justera.
Här behöver man ju ledarskap.
Ja, och många regioner försöker nu kämpa med att få kontroll på sin ekonomi, få kontroll på sin verksamhet. Och det är ju en björntjänst för dem att man kastar de här pengarna på dem. Samtidigt som då, ja, vissa regioner har ju då mer kortvariga bekymmer, där det är framförallt i pensionsavtalen man själv har tecknat som har skenat på grund av inflationen, som ju nu då istället får pengar kastade på sig.
Ja, och det har vi varit inne på förut, men kan du ta kort om när pensionsavtalet, för det tycker jag är så oerhört underrapporterat överallt utom i den här podden.
Ja, det kan man tycka. Det får en del utrymme, men det är ju så att Sveriges kommuner och regioner tecknade ju då ett nytt pensionsavtal för ett par år sedan som började gälla här om året. Och där det helt enkelt är så att det pensionsavtalet är i större utsträckning än tidigare inflationsjusterat. Vilket gör att när inflationen är hög så ökar pensionsavsättningen väldigt, väldigt mycket mer än vad det har gjort tidigare. Och det gör att kommunerna, men framförallt regionerna som i större utsträckning har lite dyrare personal än vad kommunerna har, eftersom att man har mer välutbildad personal än kommunerna har i genomsnitt, har åkt på en rejäl smäll där det är många miljarder extra som man betalar då under primärt 2024, men delvis även 2023 och delvis även 2025, för helt enkelt avsättningar för pensioner. Men det är ju alltså något som är baserat på den höga inflationen just nu, och när den inflationen faller undan så kommer också den kostnadsökningen att utebli. Och det täcker igen, så här, kostnaden för pensionstillväxten bara baserat på inflationen är egentligen motsvarande hela kostnadsökningen för regionerna. Så att när regionerna säger att man har drabbats hårt av inflationen för att det har gjort vårdproduktion pensionen dyrare, så verkar det vara en sanning med modifikation. Utan det som har blivit dyrare är det pensionsavtal man själv har tecknat.
Just det, och samtidigt så har man då under goda tider inte avsatt pengar i den här resultatutjämningsreserven, RUR, som vi också pratat tidigare om i podden.
Ja, exakt. Kommuner och regioner har ju en möjlighet. Alltså, de ska ju bedriva sin verksamhet i balans med ett visst överskott för att man då inte ska hamna i ekonomiska bekymmer. Men de har ju en möjlighet att förskjuta då, så att säga, vinster och förluster mellan åren genom att använda en resultatutjämningsreserv. Man helt enkelt, när det är goda tider, sätter av pengar, och när det då är dåliga tider, vilket då är exempelvis en tillfällig inflationschock, vilket är det vi har haft nu, ska kunna plocka av de pengarna. Och när man då tittar på det så kan man konstatera att de flesta regioner och kommuner har satt av alldeles för lite för att hantera den situation som har uppstått. Och när man då granskar i bakåt de senaste 10, 12, 13 åren som man har haft möjlighet att sätta av i den här resultatutjämningsreserven då enligt lagen, så kan man konstatera att det finns absolut enskilda kommuner, det är en handfull kommuner som har haft en så pass kämpig ekonomisk situation det senaste årtiondet att de har inte kunnat sätta av pengar i ruren, och de har inte kunnat förbereda sig bättre för den här situationen. Men den stora majoriteten av kommuner och regioner har haft en väldigt god möjlighet. Man har gjort väldiga överskott, man har tagit ut alldeles mycket skatt, man har fått alldeles mycket statsbidrag från staten, man har gjort enorma överskott årligen, så man har valt att inte avsätta i resultatutjämningsreserven. Och därför har man inte möjlighet att heller plocka upp de pengarna nu, utan man har investerat dem i fastigheter och andra saker. Som man ju kan diskutera om det verkligen har varit lämpligt och rimligt. Man kanske borde se till att man har den bufferten på plats när man gör miljardöverskott först, innan man investerar de pengarna i andra saker. Men det är klart att eftersom att man inte har satt av pengar i resultatutjämningsreserven, och därmed även om man är rika inte kan plocka loss de pengarna man har då låst i eget kapital eller i fastigheter eller liknande, så blir man ju då kortvarigt i behov av pengar just nu, vilket gör att staten då måste skjuta till pengar. Och varför då spara själv för dåliga tider när pappa staten istället kan skjuta till pengarna? Då är det mycket roligare att blåsa de där pengarna på sprit och cigaretter eller någonting annat.
Vem hade inte gjort det? Även kommunerna får lite mer pengar, vad ska de gå till?
Kommunerna får 500 miljoner som så riktas då primärt till grundskolan för att, så att säga, skydda skolan från inflationen som har varit lite kämpig. Och det är ju, det är väl framför allt handlar det väl om att signalera att man skjuter till pengar, att man inte vill se större neddragningar än nödvändigt, även om fast skolan ju då i viss utsträckning har samma problem som regionerna och sjukvården har haft. Men framförallt så är det ju kommunernas ansvar. Men det är väl ett sätt att visa att man bryr sig. Men 500 miljoner fördelat är ju, en halv miljard är oerhört mycket pengar, men fördelat över Sveriges 290 kommuner så är det ju inte någon enorm resurstillsträckning vi pratar om.
Nej. I din budgetanalys på hemsidan berättar du också om en effektivitetsdelegation. Vad är det här för något och vad ska den göra?
Så effektivitetsdelegationen är en del av regeringens satsning när det gäller att just komma till bukt med problemen i sjukvården. Det är ju inte bara vi som har konstaterat att man har en väldigt svag produktivitet i svensk sjukvård, och att det inte bara är så att sjukvårdens leverans är på vissa håll dålig, och det är inte heller bara så att den har utvecklats dåligt de senaste åren om man jämför med andra länder. Det är också så att det är jättestor skillnad mellan olika regioner och olika sjukhus i Sverige. Så att det är inte så att vi behöver liksom åka till någon annan del av världen för att lära oss hur man gör det här bättre, utan det kan räcka med att man går över länsgränsen för att faktiskt få en bättre bild av hur man bör bedriva en viss typ av verksamhet.
Ungefär som vi gör i vår kommungranskning.
Exakt. Mm. Och det är, vi är långt ifrån ensamma om att titta på effektiviteten i offentlig sektor. Det har ju Finansdepartementet gjort längre, och SKR gör det, och vi har Colada och kommunerna gör det. Och effektivitetsdelegationen är då ett tilltag från regeringen där man ska just då granska och titta på effektiviteten inom svensk sjukvård och komma med tips och råd till regionerna och sjukhusen om hur man ska kunna utveckla sin verksamhet för att göra den mer effektiv. Om det där blir en papperstiger eller om det blir en produkt som faktiskt klarar av att leverera någonting, ja, det får vi väl se. Än så länge är det ju en förhoppning snarare än någonting annat, men i budgeten så skriver ju regeringen då själv att säga, ja, nu skjuter man till de här pengarna, men pengarna måste också användas på ett bra sätt, och det har man då effektivitetsdelegationen för att se till att de görs. i realiteten så kommer ju det inte att ha någon effekt just nu, utan på många håll och kanter kommer de här pengarna försvinna in liksom i det svarta hålet som är regionerna. Och effektivitetsdelegationens, eller förhoppningen om att effektivitetsdelegationen ska klara av att leverera någon form av stöd för effektiviseringar, ja, det är fortfarande någonting som ligger på framtiden. Det man skulle kunna göra och det som skulle kunna vara effektfullt är att man då så att säga kopplar effektivitetsdelegationen till faktiskt vilka statsbidrag man betalar ut, och att man helt enkelt konstaterar att så här, ja, här finns det behov av en strukturförändring inom en viss verksamhet eller inom en hel region, och att den kommer att kosta pengar och att staten är villig att skjuta till pengar under en period för att man faktiskt också genomför de förändringarna. Men där är vi ju inte i dagsläget, utan i dagsläget är det ju kravlösa pengar.
Mm. Ja, men, och det är ju ingen aktieägare som skulle skjuta till pengar till ett bolag som går dåligt om de inte är beredda att göra någonting åt skälen till att det går dåligt.
Det finns ju sådana aktieägare, men de blir snabbt väldigt fattiga.
De blir snabbt väldigt fattiga, och svenska staten borde ju hantera kommunerna på samma sätt, kan man tycka. En annan sak som har diskuterats en del är den här nya måttet på självförsörjningsgrad. Kan du säga någonting om det?
Ja, och det är väl en av de starka välkomna nyheterna i den här vårpropositionen, där ju då regeringen stakar ut framtidens inriktning för så att säga den ekonomiska politiken. Vårändringsbudgeten gör man justeringar av årets budget, vårpropositionen, där riktar man liksom ljuset framåt. Och en sak som har diskuterats ända sedan den här regeringen tillträdde när det gäller just budgeten är just ett mått på självförsörjning. Det här är ju någonting som vi och Entreprenörskapsforum och ett antal forskare har varit på och diskuterat tidigare och konstaterat att det finns ett stort behov av i Sverige. För att ja, vårt ekonomiska välstånd är i väldigt stor utsträckning beroende av en välfungerande arbetsmarknad. Att människor jobbar, att människor både kan försörja sig själva, att människors produktivitet faktiskt kan användas till någonting positivt som också gynnar samhället och ekonomin, men också att det därmed finns resurser att faktiskt finansiera det gemensamma. Och de måtten vi tidigare har haft att jobba med blir ju lite trubbiga. Arbetslöshetsmåttet är ett bra mått för att titta på vilka människor som är tillgängliga för arbetsmarknaden men i dagsläget inte har ett jobb. Men det tar ju inte hänsyn till de som är liksom för långt bort från arbetsmarknaden och som har gett upp och som inte aktivt söker jobb. De syns ju inte i den statistiken. Då är sysselsättningsstatistiken istället ett bättre alternativ där man kan titta på i vilken grad är människor sysselsatta som andel av befolkningen. Problemet med sysselsättningsstatistiken är att den är baserad på att man har jobbat en timme den veckan när man blir tillfrågad om vad man har gjort den veckan. Har man arbetat en timme den veckan som man tillhör referensgruppen så räknas man som sysselsatt. Och det är väldigt få människor som kan jobba en timme en vecka och leva på det. Och då har man konstaterat att det finns ett behov, eller vi har bland annat drivit på för att det finns ett behov av ett bättre mått där man då kan komplettera de här måtten med att titta på ja, men hur stor är egentligen den gruppen och hur ser det ut mellan då kön, ålder, bakgrund, utbildningsnivå. På människor som helt enkelt har en tillräckligt hög inkomst så att man faktiskt kan försörja sig själv. Och där har saknats ju officiell statistik i Sverige, även om då exempelvis Entreprenörskapsforum har försökt ta fram ett liknande mått och Svenskt Näringsliv har också försökt räkna på ett liknande mått. Men från och med då igår finns det nu, vi spelar in här på tisdagen, budgeten släpptes på måndag, så från och med då när budgeten släpptes finns det nu ett formellt officiellt mått för självförsörjningsgrad i Sverige. Och det är baserat på att man tjänar mer än 3 inkomstbasbelopp. Och det
vad motsvarar det?
Det motsvarar en månadslön som ligger ungefär mitt emellan ekonomiskt försörjningsstöd och lägsta lön. Mm. Så det betyder att man har tillräckligt hög inkomst, att man inte alena kan basera det på bidrag, men man har inte heller en sådan inkomst att man jobbar heltid, utan man befinner sig någonstans däremellan. Man har någon form av anknytning till arbetsmarknaden, men man jobbar förmodligen inte heltid, eller inte gjort det hela året i alla fall, för då skulle man få en mycket, mycket högre lön. Men självförsörjningsgraden då för 2022, som är det året som finns sammanfattat där, låg då på 74,5%, vilket är att jämföra med 82,2% sysselsättningsgrad för motsvarande tid. Så att det betyder ju då att ja, i runda slängar 7-8 procentenheter av befolkningen är sysselsatta, men tjänar så pass lite att man inte uppnår gränsen för att anses vara självförsörjande enligt det här självförsörjningsgradsmåttet. Och det kommer bli väldigt värdefullt att kunna liksom följa det framåt, följa det över tid och följa det över olika grupper. Och det är utformat på ett sådant sätt att man tittar då på så att säga tre grupper i detta från regeringens eller det som nu är då det formella måttet. Dels då vilka tjänar så pass mycket att man anses vara självförsörjande enligt det här kravet på tre inkomstbasbelopp. Och den andra gruppen är då så att säga vilka gör det inte, och sen finns det då en tredje grupp som är så att säga borträknad från detta och undanställd från detta, och det är de som är heltidsstuderande, så att de ska då så att säga ses separat.
Mm, bra, ja, men det här kan väl vara ett vettigt verktyg för att analysera verkligheten. Om vi backar lite från de konkreta förslagen och istället tittar på det ekonomiska läget för landet, hur bedömer regeringen att Sveriges ekonomiska förutsättningar ser ut just nu?
Ja, man konstaterar att Sverige har befunnit sig i lågkonjunktur sedan 2023 och att det fortfarande är ett liksom halvkämpigt läge. Men man bedömer också att inflationen nu varaktigt är nere på liksom stabila nivåer. Där man ju då konstaterar att det kommer nog inte finnas samma begränsningar som regeringen haft på sig tidigare. Att vara väldigt sparsam och återhållsam för att riskera att inte elda på inflationen. Och jag upplever inte heller att finansministern verkar ta lika stor hänsyn till Riksbanken och konstaterar att det finns ju därmed utrymme att göra mer och vara mer expansiv eller vara mer så att säga flexibel i den ekonomiska politiken, att agera på det sätt som regeringen faktiskt vill. Man räknar med att räntorna kommer att börja sjunka redan under året. Man räknar med att tillväxten kommer att börja skjuta fart, men först liksom under kommande år. Regeringen är inte mest positiva av alla bedömare, men inte heller mest negativ. Man ligger liksom i det övre spannet när det gäller synen på den ekonomiska tillväxten. Det finns de som är mer pessimistiska, men det finns också några enstaka bedömare som är mer optimistiska om man tittar på de formella så att säga, instituten i Sverige som tittar på detta. Men man bedömer att man kommer att göra en BNP-tillväxt i Sverige på 0,7% under 2024. Att arbetslösheten tyvärr däremot kommer att öka. För att vi har fortfarande kvar sviterna av den krisen vi har befunnit oss i, eller kris, den dåliga ekonomiska situation som vi har befunnit oss i. Men man ser att det nu kommer att ljusna och vända uppåt, framåt, vilket ju är en glädje för de flesta. Även fast det finns ju betydande orosmoln i det som gör att man ju inte alls riktigt vet var saker och ting tar vägen. Dels har vi ju en förhållandevis instabil omvärld där det ju faktiskt fortfarande rasar krig och växande konflikter i vårt närområde som ju kommer påverka eller riskerar att påverka allt från bränslepriser till riskvilja att investera och hur svensk arbetsmarknad utvecklas. Men också det faktum att europeisk ekonomi går ju lite knackigt. Svensk ekonomi håller ju stången någorlunda väl, men vi har ju nolltillväxt. Vi har ju bland de sämsta tillväxterna i Europa just nu. Och Europa har en lägre tillväxt än vad USA har. Så vi halkar ju allt mer efter. Vi skulle ju behöva ha en ordentlig vitamininjektion i både svensk och europeisk ekonomi. Där fler vill jobba mer och det är fler företag vågar satsa mer. Och det man vågar investera i ny teknik. Och det man vågar ta lite större risker och lite större chanser än vad man vågar göra idag. Vi halkar ju som kontinent efter och Sverige halkar som land efter. Och även fast då regeringen är optimistisk om framtiden och man tycker att det ljusnar och nu vänder ekonomin och det blir bättre. Men det är ju långt borta från de nivåerna där vi borde vilja vara. Så att även fast det är en ljus bild med stora osäkerhetsfaktorer som målas upp, så är det ju rätt talande för europeisk politik och svensk politik att man liksom nöjer sig med så extremt låga förväntningar på framtiden. Alltså så här, vi har ju nöjt oss med en medioker nivå där vi tycker att så här, en BNP-tillväxt på 1,9% är alldeles utmärkt för framtiden. Ja, då betyder det att då kommer vi bara fortsätta halka efter och bli fattigare och fattigare rent relativt. Och det är inte där vi vill vara om 10, 15, 20, 30, 40, 50 år.
Men det verkar inte finnas någon riktig krisinsikt. Alltså, vi gick igenom en reformvåg på 80- och 90-talen och sen har det inte hänt så där rasande mycket efter millennieskiftet. Varför finns det någon krisinsikt i Sverige och Europa förutom här?
Ja, så finansministern pratar ju ändå om och konstaterar att så här, kan man få upp BNP-tillväxten med 0,5% så gör det enormt stor skillnad både för skatteintäkterna och för den ekonomiska utvecklingen, och att det liksom är varaktigt över tid. Så att en förståelse för dynamiken i tillväxt och för dynamiken i hur man skapar välstånd och gör Sverige till ett rikt land, den verkar ju finnas hos den här regeringen. Men man är ju än så länge inte riktigt villig att göra särskilt mycket åt det. Och man fokuserar ju också på lite halvundliga saker. Alltså regeringen pekar ju då själva ut i budgeten, och när man skriver debattartiklar om budgeten här i dagarna, att man ska, för att säkra liksom långsiktig tillväxt, öka investeringarna i infrastruktur, och man ska bli bättre på forskning och utveckling, och man ska se till att man säkerställer bättre kompetensförsörjning och bättre utbildning i Sverige. Men sanningen är att det där är ju saker som absolut spelar väldigt stor roll, som är avgörande för framtida tillväxt. Men det är redan saker där Sverige lägger oerhört stora belopp. Alltså infrastruktur har hamnat på tapeten de senaste månaderna som liksom den nya stora poppisgrejen som alla ska investera i för att det ska liksom skjuta på svensk tillväxt. Det verkar alla från, så att säga, svensk vänster till svensk näringsliv tycka är en bra idé. Sverige lägger redan bland mest av alla EU-länder när det gäller andel av BNP på infrastruktur. Men vi får ju uppenbarligen inte pang för pengarna. Antingen gör vi ju fel saker eller så gör vi sakerna för dåligt. Men att diskutera att man bara ska skjuta till mer resurser till det här kommer ju inte att göra skillnad. Utan vi skulle ju behöva se till att fler människor vill jobba mer, och vi skulle behöva se till att fler företag vill växa mer och ta större risker. Anställa fler som står längre bort från arbetsmarknaden, investera mer i osäker teknik som man inte riktigt vet hur kommer att utvecklas för att man faktiskt ska kunna liksom göra någonting som blir revolutionerande för framtiden. Men då krävs det ju att det finns en större riskaptit, att det finns en vilja att jobba mer, och då måste man sänka skatter. Och i budgeten resonerar regeringen om behovet av att sänka skatter, men då gör man det ju lite ur tillväxtperspektiv, men mest för att man säger att man vill kompensera hushållen för att man har tappat reallöner till följd av inflationen. Och det tror jag är i och för sig säkert välkommet hos många hushåll, men det är fel fokus om man vill bygga Sverige rikt för framtiden.
Ja, och vi skulle ju behöva fokus på just reformer som bygger oss rika. Och när du säger att 0,5% ökad tillväxt, det gör ju inte så stor skillnad ett år. Men med ränta på ränta-effekt så ser man det över 10 år, så är det ju en enorm skillnad i plånboken hos vanligt folk. Men också i skatteintäkter om man kan öka tillväxten. Vårt fokus borde ligga där. Christian Sandström la ut här i förra veckan, en forskare som vi har anlitat bland annat för vår rapport Den industripolitiska återvändsgränden. Han konstaterar då att man tittar på olika regioner och hur stor andel av världsekonomin som de står för. Så 1980 så stod USA för 22%. Europeiska unionen då, EU, stod för 26,9% då, och Kina för 2,6%. Tittar man sen på 2022 så har USA då en fjärdedel av den totala världsekonomin med 25,4%. Kina har då ökat från 2,6 till 18%, medan den europeiska unionen har minskat då från nästan 27% till knappt 17 på bara då drygt 40 år. Det här visar att någonting gör vi ju fel, och någonting gör USA rätt. Även om man säkert kan ha synpunkter på enskilda beslut, så är det ju en enorm skillnad i utveckling och tillväxttakt.
Ja. Ja, och tittar du på de där siffrorna, om du har siffror där du dessutom kan se utvecklingen då år för år, och du tittar, så kommer du se att om du tittar 10-15 år tillbaka så var europeisk ekonomi jämnstor med amerikansk fortfarande då. Det är inte så att vi gradvis har tappat liksom över de senaste 40 åren, men att vi sedan dess har liksom rasat undan. Det finns en dollareffekt i det, för man mäter ju världsekonomin i dollar och vår valuta har ju försvagats, men det är ju inte en ursäkt, utan det är ju en delförklaring och ett tecken på att vi inte är så liksom attraktiva. Och jag menar, tittar vi var någonstans i världen spännande företag växer som faktiskt producerar någonting och tillverkar någonting, så är det ju inte i Europa längre. Vi är inte världsledande, vi är inte de som ligger i framkant när det gäller att ta fram nya fordon, nya tekniker, nya mediciner. Även om det finns enskilda fall och enskilda, så att säga, undantag från det. Men jag menar, tittar man på hur världsekonomin håller på att utvecklas, så är det ju uppenbart så att delar av Asien, med absolut Kina i spetsen för det, och Nordamerika har en helt annan ekonomisk tillväxt, fokuserar på framtiden på ett annat sätt, medan Europa håller på att förvandlas till liksom världens museum.
Och där man reglerar liksom laddsladdar för mobiltelefoner istället för att fokusera på hur vi kan uppfinna ny teknik.
Ja, det är ett utmärkt exempel på korkad inställning. Mm. Medan resten av världen utvecklar nya liksom datachip för att få smartare AI, så sitter vi här och bestämmer att vi ska hålla oss till en viss typ av laddsladd som uppfanns för 10 år sedan. Det är liksom ett utmärkt exempel på olika fokus, där vi har fel fokus. Det är inte så man kommer att bygga välstånd för framtiden. Så kan man då sitta i Bryssel och tycka, gud vad smidigt, nu behöver jag bara ha en laddare med mig om 10 år. Ja, men du kommer också ha sämre skit än vad man har i USA. Mm,
och vi är fruktansvärt glada att EU inte reglerade det här för 25 år sedan. För då hade vi inte kunnat ha så små mobiltelefoner som vi har idag. För att laddsladden varit så stor så att kontakten hade, i telefonen hade behövt vara, liksom, göra telefonen 3 gånger så tjock.
Idag är du glad för det,
ja. Ja, men
om 25 år
då
så kommer situationen vara exakt
densamma. Med en gammal telefon medan omvärlden springer ifrån. Ja, vi byter spår lite, men det här är en mycket, mycket allvarlig fråga och vi får säkert anledning att återkomma till den. Trygghet är ju tyvärr en ständigt närvarande fråga, inte minst i ljuset av det fruktansvärda mordet i Skärholmen här förra veckan. Efter det har vi kunnat läsa om ytterligare ett mord i Norrköping. Återspeglas det här läget på något sätt i budgeten?
Ja, absolut. Och jag tycker att det är tydligt genom alla de budgetar som den här regeringen har lagt sedan man tillträdde att man fokuserar väldigt hårt på brottsbekämpning och både inre och yttre trygghet, så att säga. Och det har varit uppenbart i de tidigare budgeterna och det syns också väldigt tydligt här. Man skjuter till resurser till kriminalvården, man skjuter till resurser till Tullverket, man skjuter till resurser till praktiskt taget alla brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheter som finns. Den största enskilda potten i den här då, så att säga, tillskottet på 16,8 miljarder. Sen är det en liten plutt av alla de pengarna man lägger. Alltså bara statens budget är ju 1400 miljarder av de här 2600 om man tar in i skatt. Så att de här 16,8% är ju liksom, det är ju 1% av statens ekonomi som liksom, så att säga, växer i det. Men av det så lägger man då 1,4 miljarder till kriminalvården för att snabbare än vad som var planerat då när budgeten för året togs kunna bygga ut fängelseplatser och lagföra fler. Man skjuter också till mer medel till domstolar för att snabbare kunna, så att säga, hantera flödet också av att man då förhoppningsvis ska kunna lagföra och föra fler inför domstol. Man skjuter också till pengar på bredden till rätt många olika myndigheter. Det är Skatteverket, Inspektionen för vård och omsorg, det är Försäkringskassan bland annat som då får resurser för att bättre kunna då liksom gemensamt jobba med olika typer av brottslighet. Så det handlar både om då att liksom jaga ekonomisk brottslighet men också att jaga då, så att säga, brottslighet som sker inom ramen för välfärdssektorer och liknande. Så att man verkar ta det liksom på stort allvar och prioritera att verkligen lägga resurser på det. Och det tror jag också att stora delar av oppositionspartierna köper och håller med om. Så vi befinner oss i en så pass allvarlig situation att nu är det liksom på bred front man måste göra detta.
Ja, det var uppgifter från här om veckan där man konstaterade flera olika myndigheter att den kriminella ekonomin i Sverige omsätter 150 miljarder årligen. Det här är ju skrämmande siffror. Mm. Så det är klart att något måste göras åt detta. Vi har ju varit på det här ett flertal gånger och inte minst då i vår tidning Sunt Förnuft. När vi pratar om, vi pratade om det inre försvaret, men det yttre försvaret då, så kan man ju konstatera att det numera är NATO-medlemmar. Påverkar det här budgeten något avseende?
Inte i någon faktisk utsträckning här och nu, utan det har ju varit en resa under ett par års tid där man har skjutit till mer medel från förra regeringen och framåt och även under den här regeringen, och det finns en flerårsplan där man höjer anslagen till försvaret, och man har gjort det under flera år för att man ska se till att man når liksom rätt målnivåer. Det som man gör i den här budgeten, ja, dels fångar man upp ett par ändringsbeslut man redan har fattat, så på pappret ser det ut som att det är mer än vad det är. Där det bland annat ingår också stöd till Ukraina och liknande. Men det som förändras här är att man lägger till ytterligare 300 miljoner till förbandsverksamheten, alltså militären, för att stärka upp det. Och det är för att man bedömer att man faktiskt kan svälja de pengarna inom Försvarsmakten lite snabbare än vad man har trott. Det är i stor utsträckning Försvarsmaktens förmåga att växa tillräckligt snabbt som har varit begränsningen här. Inte egentligen frågan om att kunna liksom skaka loss mer resurser i den mån det behövs. Men man skjuter till 300 miljoner till här då, mer än vad man hade räknat med. Och enligt då budgeten så ska man då i år nå det 2% mål som NATO har satt upp. Sedan räknar ju NATO på lite annat sätt än vad vi gör, men så att säga, enligt NATOs definition ska vi nå 2% målet redan 2024, ser det ut som. Sen är det klart att Försvarsmakten har ju ett behov av att liksom bygga upp en verksamhet som i dagsläget inte finns. Det kommer säkerligen att vara en följetong de närmsta åren med både så att säga vilka resurser behövs till Försvarsmakten för att liksom löpande hålla den igång. Men det handlar ju också om att anförskaffa material, att anförskaffa vapen, att se till att liksom de anläggningar som behövs finns. Och där kan det säkerligen bli så att NATO-medlemskapet, men framförallt också liksom situationen i vår omvärld, gör att det ställer lite andra krav. Kriget i Ukraina fortsätter. Det betyder att det kommer skickas ammunition och andra resurser dit. De resurserna måste ersättas på hemmaplan. Och i budgeten särskiljer man ju då på militärmaterial och det som är liksom försvarets verksamhet. Så det kommer säkert vara någonting som vi behöver följa framgent. Men i den här budgeten så är det 300 miljoner till förbandsverksamheten. Det är säkerligen väl placerade pengar, men det är en rätt liten andel av Försvarsmaktens pengar. Och sen är det också då nästan 400 miljoner till civilt försvar och olika beredskapsinsatser där som kommer. Så att gemensamt blir det ju ändå en ansenlig pott, och framförallt när man då lägger ihop det också med så att säga den inre säkerhetsbiten, då är det rätt många, det blir ett par miljarder på brottsbekämpning och försvar.
Vi heter ju Skattebetalarnas förening av en anledning. Vad görs på skatteområdet då?
Ja, så vår ändringsbudget är ju inte tillfället där man gör stora skatteförändringar, för att så att säga skattetabellerna för året är ju redan låsta, och i den mån man kan göra saker och ting så är det inte särskilt ortodoxt att man skulle göra någonting i vår ändringsbudgeten. Däremot så kan man ju använda vår propositionen och även delar av vår ändringsbudgeten för att liksom signalera vad man kommer att göra i vår budgeten. Där är det än så länge ett sparskrapat med information. Alltså man skriver att man vill kompensera hushållen för de reallöneökningar man har tappat till följd av inflationen. Inte minst gäller ju det låg- och medelinkomsttagare som arbetar, som ju inte har haft någon liksom indexuppräkning på sin lön och som inte har fått liksom motsvarande skattesänkningar. Lever man fullt ut på försörjningsstöd exempelvis, så räknas ju det upp med inflationstakten. Så att de som har det sämsta ekonomiska läget på så sätt och som har minst marginaler, de har ju kompenserats mer. Men låg- och medelinkomsttagare har ju då så att säga fått en relativt sämre och kämpigare situation. Det konstaterar man. Man konstaterar att skattepolitiken behöver bli så att säga mer gynnsam för att människor ska jobba mer och för att företag ska växa. Men man ger liksom inga mer detaljer än så, och man är också ständigt med liksom friskrivningen i vårpropositionen att det är när det ekonomiska utrymmet så tillåter. Så för den som spanar framåt och funderar på hur kommer skatteläget att utvecklas, så är inte det är inte jättemeningsfullt att djupdyka i vårändringsbudgeten och vårpropositionen, för det ger inte jättemycket information om vad regeringen tänker framåt, utan det får vi nog se när det närmar sig budgeten i höst. Det finns väl anledning att tro att regeringen kommer att skicka ut ett antal remisser på skatteförändringar man vill göra. Man har ju bland annat remitterat då förslaget om att sänka skatten på ISK genom att införa ett grundavdrag på kapitalbeskattning på ISK och andra motsvarande sparformer på 300 000 kronor per individ och år. Så det är helt enkelt att man ska kunna ha 300 000 kronor på sitt ISK utan att belastas med skatt på det. Vilket ju är en skattesänkning med ett par tusen lappar beroende på ränteläge. Så det kommer ju såklart göra skillnad för många. Och det är ett av de förslagen som man redan har remitterat. Men det finns väl en sannolikhet att regeringen testar att skicka ut ett par förslag till på remiss redan innan sommaren. Man har ju ett par förslag man också har remitterat redan sedan tidigare. Bland annat att ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget som ju förra regeringen införde.
Det vore ju en välgärning eftersom den är inte bara olönsam för löntagaren utan också för statskassan?
Ja, den är olönsam för statskassan och den är ju en samhällsekonomisk katastrof. Mm. Det är inte bara så att de där skattepengarna uteblir, utan det uteblir också en enorm massa samhällsintäkter. Det var alltså förra regeringen som införde en avtrappning av jobbskatteavdraget, där man sa att höginkomsttagare behöver inte få så mycket jobbskatteavdrag som så de har fått.
Utan egentligen en ny värnskatt kan man säga.
Egentligen en ny värnskatt på ungefär motsvarande storlek, nästan i alla fall. Men som man ju då kan konstatera i efterhand att den har inte gett några skatteintäkter, för att det har bara lett till att de som ligger över den lönenivån helt enkelt inte arbetar mer, utan man har halkat efter där. Så att avskaffa den vore ju en välgärning som förmodligen skulle vara självfinansierande på väldigt kort sikt, även om fast vi vet att positiva effekter ofta dröjer lite längre än negativa effekter. En skattehöjning slår direkt och har en väldigt direkt påverkan på hur människor agerar. Medan en skattesänkning tar lite tid innan människor reagerar på. Så att man ska ju vara lite försiktig och inte vara så våldsam. Och det är man ju tyvärr likväl.
Man borde ha gjort det tidigt i mandatperioden.
Det borde man absolut ha gjort. Framförallt så borde ju förra regeringen ha backat från det, när man konstaterat att så här, nu införde vi en skattehöjning på höginkomsttagare som skulle ge 3-4 miljarder till statskassan. När det inte blev några kronor så borde man ha tagit bort den. För då fyller den ingen funktion för att finansiera det gemensamma. Utan då är bara poängen att klämma åt människor med högre inkomster så att de jobbar mindre. Och då blir vi alla fattigare, och det är faktiskt riktigt dålig politik.
Det är sannoliken uselt.
Men det finns remitterat, och det är en sån sak man skulle kunna liksom lägga fram redan. Men det kommer säkert vara en diskussion framgent. Det har ju varit lite blandat från den här regeringen i vad man vill prioritera sina skattesänkningar på. Man har lagt rätt mycket utrymme och energi på att sänka skatten på drivmedel. Man har genomfört något jobbskatteavdrag. Men samtidigt så har man inte gjort särskilt mycket för att få ner marginalskatterna, utan tvärtom så har man då valt att inte justera brytpunkten för statlig inkomstskatt, vilket gör att väldigt många fler betalar väldigt mycket mer i skatt än vad man kanske borde göra. Så att vi får väl se hur diskussionerna går framgent och vad man vill prioritera. Men det är ju då ständigt detta, också olika dragande olika håll i delar av regeringen, där det har varit uppenbart att det finns vissa partier som vill prioritera energiskatt och drivmedelsskatt, och vissa partier som vill prioritera inkomstskatter, och vissa partier vill prioritera skatt på sparande. Så det är många delar i det här som ska gå ihop sig.
Också ett litet harigt beteende att inte våga ta bort skatter som faktiskt är idiotiska.
Nej, men då, så har man liksom kunnat skylla det lite grann, eller skylla det på. Man har säkert trott att, och tänkt att det är en god idé, men man har ju förhållit sig lite väl mycket till inflationstrycket och sagt att nej, vi kan inte göra skatteförändringar som gör för stor skillnad, för att då kommer det att riskera att elda på inflationen. Det finns massvis med skatteförändringar man kan göra som inte eldar på inflationen och som man har kunnat genomföra. Och man är ju också lite för lat från politikens sida. Man förhåller sig till det man kallar för reformutrymmet, som ju är det utrymmet som uppstår när ekonomin och skatteintäkterna växer snabbare än kostnaderna. Och så säger man då, oj, vi har ett reformutrymme på 16,8 miljarder, kan vi göra det här och det här för. Ja, men det offentliga tar också in 2600 miljarder kronor i skatt. Man kan också sänka det skatteuttaget genom att ta bort några kostnader. Och då finns det helt plötsligt, man kan ju skapa sitt eget reformutrymme. Och då kan man absolut sänka skatter som gör det mer lönsamt för barnfamiljer att arbeta, och som gör det enklare för människor att få ihop sin ekonomi, och som gör det enklare för pensionärer att leva på sin egen pension utan att behöva söka bostadsbidrag, exempelvis.
Det vore ett reformutrymme att tala om faktiskt. Vi har ju en diger lista på besparingar som skulle kunna göras på både kort och medellång och lång sikt, där det finns många hundra miljarder att spara bara genom att vara lite klokare och lite bättre. Och det är ju välutrett. Om vi då ska runda av, vad är bäst respektive sämst med den här budgeten?
Ja, men bäst med budgeten, om man då lägger ihop vårändringsbudgeten och vårpropositionen, skulle jag nog ändå säga är att man har tagit ett ordentligt tag kring detta med självförsörjningsgrad. Mm. Det tror jag kommer att vara avgörande i framtiden, att man kan få en gemensam bild, framförallt mellan olika statliga aktörer men även med externa aktörer, av men hur ser egentligen arbetsmarknaden för olika grupper ut? Och inte minst då när man kan jämföra de här olika måtten med varandra. Alltså när du har sysselsättning, när du har självförsörjningsgrad, när du har arbetslöshet, och du kan titta på det för enskilda grupper. Och du kan konstatera att så här, ja, men i det här länet eller i den här åldersgruppen eller i den här könet och med den här bakgrunden kan man se att här är det väldigt många som är sysselsatta men de verkar tjäna väldigt, väldigt, väldigt lite. Eller här är det många som är arbetslösa fast också, ja, det finns massvis med kombinationer som gör det hela intressant som gör att man förmodligen kommer kunna rikta politiken bättre i framtiden om man är villig att ta åt sig av den här informationen. Det kan på lång sikt bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det skulle jag säga, det är väl då den stora liksom positiva överraskningen. Det som är sämst med den här budgeten, ja, får jag säga tre saker som jag tycker är dåligt med den här budgeten?
Självklart.
Ja. Då vill jag säga ett, att man inte ägnar mer energi åt att skapa ett eget reformutrymme. Det borde en borgerlig regering göra. Det borde alla regeringar göra. För att alla verksamheter växer, alla verksamheter sväller. Världen ser annorlunda ut idag jämfört med vad den gjorde för 10 år sedan. Vi står med massvis med kostnader som vi faktiskt inte borde ha. Två, det är inte bra att budgetar utformas på ett sådant sätt att det ska spridas pengar på massvis med olika områden bara för att alla på något sätt ska få sitt för att vara nöjda. Det är för mycket i politiska beslut när det gäller budgetar som tar hänsyn till att få liksom rätt mediebild eller att se till att alla blir nöjda på alla håll och kanter. Det skulle vara en välgärning om man fokuserade tydligare vad man faktiskt gör och vad man prioriterar för att få effekt av det man gör. Och tre, det här miljardregnet över regionerna. Finns säkert olika uppfattningar om, och vi kommer få se först i efterhand vad det ledde till. Jag är tyvärr väldigt övertygad om att det här är en björntjänst som kommer att leda till att de regioner som försöker reda ut sin situation, de undermineras i att göra det. De regioner som struntar i att ta hand om sin ekonomi, de får understöd i att fortsätta vara oansvariga. De regioner som verkligen behöver assistans och hjälp, de får alldeles för lite fokus och alldeles för lite hjälp. Medan då regioner som inte har det ekonomiskt så kämpigt kommer bli liksom överkompenserade och tar de här pengarna för att, ja, som i Stockholm, köpa privata bolag för att bygga längre vårdköer. Det är inte en bra användning av skattemedel.
Sannoliken inte. Vi hoppas att finansministern lyssnar på detta och så håller vi tummarna för att det blir räfst och rättarting till höstbudgeten då. Tack för att du kom hit och gästade oss idag, Erik.
Tack så mycket.
Trevligt. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!